Det är ju pingst. Idag ska jag inte hålla någon... Jag är glad att Lennart läste ifrån Apostlagärningarna. För jag kommer inte att läsa från Apostlagärningarna idag. Utan, ja, ni, en del har väl kanske hört en sån här predikan. Men jag kommer att hålla mig i Gamla Testamentet idag. Utifrån Första Mosebok 24. Jag kommer att läsa ett långt stycke. Jag egentligen skulle behöva läsa hela kapitlet, men det blir ju ganska långt, så jag ska försöka att begränsa mig lite. Så jag ska börja på vers 10 i kapitel 24 i Första Mosebok. Det står så här: tjänaren tog sedan 10 av sin herres kameler och begav sig iväg med alla slags dyrbara gåvor från sin herre. Han styrde sin färd mot Nahors stad i Aram Naharajim. Det var ett konstigt ord. Men där lät han kamelerna lägga sig ner vid en vattenbrunn utanför staden. Det var nu kväll, den tid då kvinnorna brukade komma ut för att hämta vatten. Och han bad: Herre, min herre Abrahams Gud, låt mig få framgång idag och visa nåd mot min herre Abraham. Jag står här vid vattenkällan och stadens döttrar kommer hit för att hämta vatten. Den flicka som jag ber, räck mig din kruka så att jag får dricka. Och som svarar: drick, dina kameler ska jag också vattna. Låt henne vara den du har bestämt åt din tjänare Isak. På så sätt ska jag veta att du har visat godhet mot min herre. Och det hände att innan han hade slutat tala, se, då kom Rebecka ut med sin kruka på axeln. Hon var dotter till Betuel, som var son till Milka, Abrahams bror, Nahors hustru. Men det var en mycket vacker flicka, en ung kvinna, som ingen man hade kommit nära. Hon gick ner till källan, fyllde sin kruka och steg sedan upp igen. Då sprang tjänaren emot henne och sade: låt mig få dricka vatten ur din kruka. Hon svarade: drick min herre, och tog snabbt ner krukan i handen och gav honom att dricka. När hon hade gett honom att dricka sa han: jag ska ösa upp vatten åt dina kameler också, tills de alla har fått dricka. Hon skyndade sig att tömma sin kruka i vattenhon och sprang sedan tillbaka till brunnen för att ösa upp vatten. Hon öste upp vatten åt alla hans kameler. Mannen iakttog henne under tystnad, för han ville veta om Herren hade gjort hans resa framgångsrik eller inte. När alla kameler hade druckit tog mannen fram en näsring av guld som vägde en halv sikel och två guldarmband som vägde 10 siklar. Och han frågade: vems dotter är du? Säg mig det. Och finns det plats för oss i din fars hus över natten? Hon svarade: jag är dotter till Betuel, Milkas son, som födde åt Nahor. Och hon fortsatte: vi har gott om halm och foder. Vi har också plats så att du kan stanna över natten. Då böjde mannen sig ner och tillbad Herren och sade: lovad vare Herren, min herre Abrahams Gud, som inte har tagit sin nåd och trofasthet från min herre. Herren har lett mig på vägen hem till min herres släkt. Och flickan sprang hem och berättade allt sammans. Ja, Fader, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber här att du ska hjälpa mig att uppenbara det du vill ska uppenbaras idag, Herre. Vi ber att du ska göra det levande, verksamt, att det ska få tala till oss. I Jesu namn. Amen. Ja, pingst. Man kan ju undra vad kameler och vattenkrukor har med pingsten att göra. Pingsten är ju som ni som var, jag vet inte om någon var med på Hjärtats Café, så talade Ronny Söder om att det var hänryckningens tid. Och det stämmer ju att det är hänryckning. Det är ju liksom många som kanske har bröllop. Det är starka känslor. Det är mycket, våren har kommit och sommaren börjar blomma. Det är liksom mycket som händer under pingsten. Men för att gifta sig så måste man ju ha en brud. Eller en brudgum. Och den här berättelsen tycker jag mycket återspeglar vad fadern, sonen och den här den helige ande. Hela den här berättelsen handlar ju om Abraham, fadern, som söker en brud till sin son. Och vi vet ju, om man tänker på treenigheten, så har vi ju fadern, vi har sonen som behöver en brud, och vi har anden som är utsänd för att fånga bruden eller föra bruden till sonen. Sänder sin hjälpare. Fadern sänder ju en tjänare, en trofast tjänare. Han kallar till sig sin äldste tjänare, står de. Och många tror att den här äldste tjänare är en som kallas, eller som heter Eliezer från Damaskus. Om vi läser om honom i första Mosebok 15, när Abraham klagar att han inte ska ha någon son, utan att allt han äger kommer att övergå i Eliezers ägo. Och Eliezer betyder Gud är min hjälp. Alltså hjälparen. Gud är min hjälp. Och det, jag jämför ju med det med den helige ande, hjälparen. Och Abraham kallar till sig hjälparen, eller Eliezer, och tar en ed av honom. Han sluter ett förbund med den här tjänaren att han ska gå till Abrahams folk, gå till mitt land, gå till min släkt, ta där en kvinna till hustru för min son. Han får tydliga instruktioner, han ska gå till, han ska inte ta någon kananeisk kvinna, alltså ingen i det land där Abraham bor, utan han ska gå tillbaka och hitta en brud ifrån hans folk. Och han har också en klausul i det här löftet. Vill hon inte följa med, så är han fri från sitt uppdrag. Fadern tvingar ingen, utan det är den fria viljan är viktig här. Och det som jag tycker är fantastiskt, att den här hjälparen är sänd för att familjen eller församlingen ska växa. Det är inte bara för att Isak behöver en brud och någon vid sin sida, utan det handlar ju om tillväxt, det handlar om framtiden för hela familjen och för hela släkten. Han är utsänd för att finna ett öppet hjärta, någon som säger ja till sonen. Det som jag också tänkt på, att Abraham sitter ju inte där och väntar på att någon ska komma, utan de går ju ut utanför sitt tält, de går ut utanför sin gräns, de går ut utanför det område de bor. De går och letar tills de finner en brud som passar för sonen. Och Abraham då, som bodde i Beersheva, som ligger ganska långt söderut i Israel, ett varmt ökenområde, sände sin son upp, eller sin tjänare, ända upp till Haran, eller Nahors stad, som ligger ungefär 100 mil norrut på gränsen mellan Syrien och Turkiet. Och det, alltså det, jag har ju åkt de här, inte in i Syrien, men jag har åkt upp det här, upp mot Golanhöjden, och det är ganska jobbigt terräng om man har en bil. Och har man då en kamel, så förstår man att det är nog jobbigt. Och en kamelresa på 100 mil med många jobbig terräng, många faror, en ovisshet. Hur ska vi hitta fram? Ska vi hitta rätt? Kanske har de flyttat. Vi vet ju inte var de har tagit vägen. Vi har ingen GPS att följa. Och vi har liksom, det är kanske 20, 30, 40 år sedan vi hörde någonting från den här släkten. Men tjänaren, han packar. Det står att han packar 10 kameler fulla med gåvor. Visa på rikedomen och hur välståndet i fadershuset. Och 10, det är liksom, den siffran är, talar om någonting som är komplett. Någonting som är fullkomligt. Den helige ande, eller hjälparen, kommer här med, laddade med fullkomlighet och fullkomliga gåvor för att ge till den brud som är utvald. Och det som jag också tycker är så fantastiskt med den här hjälparen, han talar inte av sig själv, han talar inte om sig själv, utan han berättar om Abraham, han berättar om sonen, han berättar om hur bra det, hur välsignad Abraham har blivit, han berättar om hur fantastiskt Gud har varit med honom. Han talar inte i sin eget, utan han hänvisar bara, han talar om sonen, han talar om fadern. Och det är det som är liksom bilden också av den heliga ande. Den heliga ande pekar aldrig på sig själv. Han talar alltid om son. Jesus säger, han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Och så är det också med den här tjänaren. Han berättar om sonen. Han berättar om fadern. Han berättar om fadershuset. Och när han då kommer efter den långa resan, så kommer han till Nahors stad. I Aram Naharajim. Ja, det är ett svårt ord att uttala, eller namn. Men i alla fall så betyder det platsen mellan två floder. Mellan Eufrat och Tigris. Nahor är ju en äldre bror till Abraham som har blivit död. Och det som är intressant också med den här platsen är att när Abraham får kallelsen att lämna Ur och gå till den plats som Gud har lett honom, så kommer han till den här platsen, Haran. Och egentligen så tror jag att Gud redan från början hade kallat Abraham att lämna Ur, lämna sin familj i Ur. Men han lydde lite halv, liksom en halv lydnad. Han lämnade, men han tog med sig pappan, han tog med sig bröderna, han tog med sig släkten, han tog familjen. Och så hamnade han halvvägs i Nahor. Du vet, en halv lydnad, det blir aldrig riktigt bra. Utan då hamnar du på vägen någonstans och du blir kvar. Men i alla fall så till slut så får Abraham en tillsägelse igen och så drar han ner till Kanans land. Men nu kommer i alla fall tjänaren hit till Nahors stad. Nu tog, jo, den var som att den dö. Är det batteri? Ska jag ta den istället? Eller ska vi testa och byta? Men är då släkten kvar? Finns det någon kvar av Abrahams släkt? Ja, när han kommer så söker han ju. Vad gör han? Jo, den här tjänaren, han söker efter törstande människor. Han söker någonstans där man släcker törsten. Och brunnen är ju inte bara en plats där man släcker törsten, utan det är en naturlig samlingspunkt. En punkt där människor möts, en punkt där man samlas för att samtala, dryfta kanske vad som har hänt under dagen, nyheterna. Och kvinnorna kommer ju ofta ut dit både morgon och kväll för att hämta vatten. Och var är brunnen? Var är samlingsplatsen här i Finneröja? Var är brunnen? Var är samlingsplatsen i ditt liv? Vilka kontaktytor har du? Var är den här samlingsplatsen? Vilka människor leder Gud dig till? Vilka kontaktytor har du? Men i alla fall, tjänaren han söker sig till brunnen. Dels för att han är törstig. Han har törstiga kameler. Men också för att han vet att hit kommer kvinnorna. Det här är samlingsplatsen. Här är det störst chans att få fisk eller bara säga napp. Mötet vid brunnen. Vad gör tjänaren? Jo, han är ju inriktad på att leta efter mottaglighet. Finns det någon som kommer hit som är mottaglig för det budskap jag har? Och så ber han en bön till Abrahams Gud att om du är med mig, så den kvinna som jag ber att hon ska ge mig att dricka. Om jag frågar någon om hon kan ge mig att dricka, så ska hon svara att jag kan också vattna dina kameler. Det var ju egentligen en normal fråga att man ber någon om att dricka. Och det var ju liksom normalt att kom man till brunnen så kunde, så gav man någon som var törstig, så gav man ju den att dricka. Men att vattna kamelerna, det var liksom någon, att gå ett steg längre. Det var liksom, visade på en tjänarmentalitet, en vilja att tjäna andra, ett tjänarhjärta. Och han, då kommer ju Rebecka dit. Han hinner ju inte mer än det står, han hinner ju inte be klart. Det var snabba bönesvar här på den tiden. Men i alla fall så kommer hon och han ber henne om vatten. Och hon springer ner och öser upp och han får dricka. Och så säger hon, jag ska också vattna dina kameler. Och han står ju där och han betraktar henne. Det står att han betraktar henne och tittar på hur hon gör och hur hon beter sig. Och sen när hon har vattnat kamelerna så ställer han ju några frågor. Vem är du? Vem är din far? Och hon svarar, jag är dotter till Betuel, Milkas son som hon födde åt Nahor. Tänk att tjänaren hade hittat rätt efter 100 mil. Och den första personen som kommer till brunnen är den rätta personen. Tjänaren hittade rätt släkt efter 100 mil av resa. Och det är ju, ibland är ju Gud så fantastisk. Jag tänker på, vi hade i Bergskyrkan hade vi en man från Irak som hette Firas. Jag vet, en del av er har nog träffat honom. I alla fall så var han gift och hade en son som hette Ali. Och Firas kom till tro, men frun ville inte. Eller kände kanske press från sin familj. Muslimskt familj, så det blev, de flyttade ifrån varandra. Och nu fick de ju, han fick inte stanna längre. Hon flyttade till Pålsboda och Firas fick inte veta var hon flyttade någonstans. Och han var ju så ledsen och till slut så fick han avslag. Och han kände, ja, sist vi träffade honom var han så ledsen. Han grät och han tog bilder på oss inne i kyrkan. Och sen så kände han, han hade ju fått avslag. Så han tog ett plan och flög till Tyskland. Och kommer till ett uppsamlingsläger eller vad det nu än är. Och vem träffar han där? Om inte frun och sonen. Han visste inte att de var där och de visste inte att han var där. Men nu så möter han igen sin fru och sin son. Och under den här tiden nu som de är, så har hon konverterat, lämnat sin muslimska tro. De har blivit en familj igen. Tänk att Gud är suverän. Ingen visste. Firas visste inte att hon var där och hon visste inte att han var där. Men ja, Gud är ju suverän på att föra ihop personer. Nu kom jag lite ut ur det här, men jag tycker det är så fantastiskt att se hur Gud kan, när man tror att man liksom inte vet riktigt, man vet inte vart man är på väg, man har ingen aning om, och så får man fatta ett beslut och sen så bara, så löser Gud det, pusselbitarna faller på plats. Så han frågar i alla fall, vem är du? Och så får han reda på att det är rätt släkt. Och så kommer det en ny fråga då. Finns det plats för oss? Finns det plats för oss i din fars hus? Över natten. Finns det plats för mig i ert liv? Finns det plats i ditt hem? Och det finns det. Rebecka säger att det finns plats och det finns hö och det finns utrymme. Det finns både för honom och alla hans kameler. Och tjänaren, vad gör han? Jo, det står att han delar ut gåvor. Han sätter en ring, jag tror det var näsan och armband och allt möjligt. Sådär. Det är ju en sån fantastisk bild av hur den helige ande är. När han möter bruden så delar han ju också ut gåvor. Helt utan att man har gjort sig förtjänt av det, så mötet med hjälparen är ju också att vi blir utrustade med gåvor. Och det här kanske inte var gåvor som var så där användbara, de var kanske mera vackra. Men Gud är ju en gåvogivare. Det här var ett förvandlande möte. som var helt oväntat egentligen. Rebecka gick, hon vet inte hur många gånger hon hade varit vid brunnen. Men plötsligt så möter hon den här tjänaren. Hennes liv blir förvandlad. Hon går från att ha varit Betuels dotter till att få en ny herre. Hon får ett nytt mål och en ny mening med sitt liv. Hon kanske inte riktigt har fattat det där och då, men det kommer uppenbaras för henne. Och det som är också att när Rebecka möter tjänaren, hjälparen, den helige ande, så påverkar också Rebeckas familj. Effekten av anden, av hjälparen, av tjänaren, av gåvorna drabbar också deras hem. Även om Laban, han springer ut i brunnen mest för att han sett guldet och silvret. Men det påverkar ju familjen också. Och Laban bjuder in den här tjänaren. Och han, när han har kommit in i det här hemmet, så får han ju berätta om sitt ärende för Laban, som förmodligen är den som har bestämmer och råder över Rebecka och Rebeckas mor. Och han berättar sitt ärende, och han talar om Abraham, han talar om Isak, han talar om löftessonen. Han berättar om all den välsignelse som finns i det huset. Och han berättar också hur han har gått tillväga, om den bön han har bett att finna en brud för löftessonen. Och så säger de att det här måste ju vara Herren i det här. Det här är Gud. Så de beslutar ju att skicka att Sara, eller Rebecka, ska få bli brud till Isak. Så de äter och firar under kvällen, och sen på morgonen så vill ju bruden, eller hjälparen, tjänaren, ta bruden och ge sig iväg hem till löftessonen. Men då blir det lite problem. Då börjar Laban och hans mamma opponera sig. Ja, men ni kan väl dröja kvar ett par dagar eller 10 dagar. Eller försöker hålla kvar. Det finns, så fort någon människa lämnar sig till Herren, så finns det sådana krafter som vill hålla kvar en i det gamla. Och det gäller även oss som har varit kristna länge. Att det finns krafter som vill hålla oss kvar från att gå in i förändring och följa hjälparen, följa tjänaren in i det som Gud har tänkt. För det här gamla, det invanda, det är så skönt. Ja, men att stanna kvar några dagar, det går väl bra. Jo, men om de här dagarna blir 10 dagar, ja, så kanske de blir 20. Och så kanske det blir 40, och så kanske det blir 2 månader och 3 år och 20. Och så har man suttit där i 75 år. Nej, men hjälparen ville få dem iväg på en gång. Låt oss inte dröja kvar. Jag vill ge mig iväg på en gång. Han ger sig inte. Han övertygar familjen att de måste släppa henne. Men samtidigt så ger han Rebecka möjligheten att själv välja. Vad säger du, Rebecka? Vill du följa med den här tjänaren, den här hjälparen, för att möta löftessonen? Och hon säger ja. Hennes vilja var ju fri, men hon väljer att följa. Det var ju den viktigaste frågan. Vill du följa mig? Vill du lägga ditt liv i min hand? Vågar du lita på mig? Vill du lägga över kontrollen till mig för ditt liv? Och hon säger ja. Och i den stunden så förändras tjänarens uppgift från att ha varit den uppsökande och så. Nu har han plötsligt fått en annan uppgift. Nu är han en guide, han är en vägledare, han är en beskyddare på vägen till sonen. Nu behöver han inte övertyga henne längre. Nu behöver han inte förhandla och dela ut gåvor, utan nu behöver han vägleda, guida, beskydda. Från att vara sökande och uppsökande till omsorg och vägledning. Hjälparen har blivit en medvandrare på resan. En guide som vet vägen hem till bruden eller till brudgummen. Hjälparen har blivit en trygghet mot faror. Hjälparen har blivit en tröstare när längtan hem till det gamla och trygga kommer. En trygghet när modet sviker. En guide när man är osäker på vägen. Rebecka måste ju välja att lita på och följa hjälparens råd och maningar. Hon måste lägga sitt liv helt och fullt i hjälparens hand. I full förtröstan på att han har omsorg om henne. Och han vet vad som är bäst för henne. Och han vet också och känner vägen hem. Så kommer den dagen när hjälparen får presentera bruden för sonen. Efter en lång resa full av förväntan, prövningar, faror, uppgivenhet, hopp, kanske hunger och törst. Så kommer dagen då står plötsligt brudgummen där och väntar på sin brud. Och Rebecka får gå ner, lämna sin kamel och möta brudgummen. Och då förstår hon att allting har varit värt det. Det har varit värt den här resan. Det har varit värt uppoffringen att lämna familjen. Det har varit värt uppoffringen att lämna tryggheten. Hon är äntligen hemma hos brudgummen. Och det står så här i Uppenbarelseboken, en av de sista verserna. Jag vill avsluta med det. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Och många berättelser i Bibeln handlar ju om möten vid brunnar. Där Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn. Där den här tjänaren möter Rebecka. Det finns flera exempel också. Det brunnen, törsten. Det liksom är någonting som är en kärnämne i Bibeln. Och det finns bara en som kan släcka den längtan och den hunger och den törst vi har. Och det är den helige ande. Och när vi väl har tagit emot Jesus, när vi väl har tagit emot löftesonen, då är han våran vägledare, han är våran hjälpare. Jag tycker om det engelska ordet comforter, det är tröstaren. Han är våran tröstare, han är våran förmanare. Ibland behöver han förmana oss, och precis när Rebecka skulle lämna, att liksom förmana och trycka på så att vi inte fastnar. Och den heliga ande vill vara allt det för oss. Vi har fått hans gåvor, vi har fått hans gemenskap. Nu måste vi också välja att lägga våra liv och lita på att hjälparen, tröstaren, vägledaren vet vägen hem till sonen. Hem till brudgummen, för en dag ska vi få möta brudgummen. Då får vi stå där och vi får kliva ner ifrån vår kamel. Vi får möta honom ansikte mot ansikte.